Gott nytt år vill jag säga. Vad roligt att se så många i gudstjänst idag. Jag vet inte om ni brukar ge såna här nyårslöften. Är det någon av er som har gjort det här året? Några? Vad bra. Jag ska inte be er att berätta vad ni har gett för löften, men jag brukar vanligtvis inte ge såna här nyårslöften. Men i år så har jag faktiskt gjort det. Det är min fru som närmast har tvingat mig till att göra det. Det handlar om det här med att börja träna. Jag vet inte om ni gör det, men jag tror de flesta gör det på något sätt. Jag har varit riktigt dålig på det under 2008. Så jag har lovat att både köpa ett träningskort och faktiskt börja använda det också. Ofta så fastnar man ju vid det där första. Man köper ett kort och så kommer man inte riktigt igång. Men nu har jag sagt det till er, så att då får ni lite uppdrag att följa upp det under året sådär. Att jag nu håller mitt löfte. Men det är någonting med det här att stå så här vid startgropen av ett nytt år som vi är i 2009. Och man stannar upp lite, precis som vi gjorde i början av den här gudstjänsten. Så får man se sig själv lite på håll. Jag brukar göra det varje år. Dessutom åker vi bort kring julen. Man åker antingen hem till föräldrarna eller svärföräldrarna. Eller så där. Och det kanske många av er också gör. Och det gör ju att man automatiskt liksom kliver ur den vardag man står i. Och så kan man ställa sig den här frågan som vi gjorde i början. Vad är det jag har? Vad är det jag har med mig från det här året? Och vad är det jag vill ta med vidare? Kanske är det någonting jag vill lägga till. Kanske är det någonting jag vill dra ifrån. Men det är i alla fall lite grann av en typ av avstämningspunkt, tänker jag. Där man får se sig själv lite på håll och fråga sig, vad vill jag gå in i det här året? Så min bön inför den här gudstjänsten har varit att få ta med oss ihop till en avstämningspunkt. Där vi tillsammans kan få ta steg för Gud den här gudstjänsten. Temat är ju Guds hus. Och det är ju precis det handlar om. Att ta steg för Gud. In i hans hus. Och vi har ju gjort den prioriteringen här idag. Ni sitter här. Ni har valt att ta er hit på morgonen istället för att ligga kvar i sängen kanske. Eller vad man nu gör. Det är ju en prioritering som ni har gjort idag. Och den här sortens prioriteringar får vi göra varenda dag. Så utmaningen och den här punkten som vi ska följa idag, det är hur gör vi Gud? Hur gör vi de här valen varenda dag? Att välja Gud. Så vi ska titta på ett par texter från Bibeln. Och vi börjar med att läsa Lukas kapitel 2, verserna 41-52. Den texten finns på sidan 726. Och jag läser: hans föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också när Jesus var 12 år gammal gick de dit upp som seden var vid högtiden. Då festen var över och de skulle hem igen, så stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. De gick en dagsled i tron att han var med i resesällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom så vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter 3 dagar så fann de honom i templet där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom och hans mor sa till honom: barn, hur kunde du göra så här mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga. Han svarade: varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Men de förstod inte vad han menade med sina ord. Sedan följde han med dem ned till Nasaret och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag. Jesus har tillsammans med sina föräldrar tagit sig från Galileen där de bor hela vägen till Jerusalem. Det här är en rejält lång resa, i alla fall i tid. På den här tiden var det inga snabba bilar man tog, utan det var flera veckors resande som det här kunde ta för att ta sig till Jerusalem och för att delta vid den här festen. Så i Mose lag så står det tydligt att en judisk man ska besöka templet åtminstone 3 gånger per år. Och det låter kanske inte särskilt ofta, men i den här tiden så var det väldigt svårt att ta sig tid, att ge sig själv möjligheten att åka hela vägen till Jerusalem. Det innebar alldeles för stora avbrott i vardagen. Men för Jesus och hans föräldrar så var det här ett beslut man hade tagit. Att vi vill prioritera att ge oss av till Jerusalem. Och så man går upp till templet och man firar den här högtiden, påskhögtiden. Så man går liksom in i den tradition som judarna har med sig. Det fantastiska som Gud har gjort med sitt folk under alla tider. Den historien kliver man in i templet. Och så är man del i den festen som det är, högtiden. Och sen lämnar man Jerusalem med känslan av, men det är ju det här jag lever av. Det är ju den här traditionen jag står i. Och stärkt av de här berättelserna så kan jag gå ut i min vardag igen. Och Jesus, han har ju förmodligen aldrig varit i Jerusalem tidigare. Han är 12 år gammal. Och man kan ju tänka sig hur han har sett fram emot det här tillfället. När han äntligen ska få gå upp till templet i Jerusalem. Hans föräldrar har säkert berättat om det. Och han kan många, många av berättelserna som berättas i templet. Men han längtar att få gå in i templet. Och så sätter han sig där vid Herrens förgårdar, som det står på ett annat ställe. Han sätter sig vid de skriftlärda i templet. Och så lyssnar han på deras ord. Men han lyssnar inte bara, utan han är själv med och ställer frågor och berättar. Ja, men var det inte så där? Eller hur? Berätta om den där berättelsen också. Och så blir det en dialog mellan Jesus och de skriftlärda. I templet, i Guds hus, så värderas berättelserna otroligt högt. De skriftlärda är ju satta där för att hela tiden berätta berättelserna. Andas berättelserna. Visa högsta aktning för Guds berättelse. Och där får Jesus sitta och lära sig av berättelserna. Jag tycker det är ganska fantastiskt egentligen att Guds son sitter och lär av de skriftlärda. Guds son behöver själv andas de här berättelserna. Han behöver, precis som ett barn, precis som det barn han är, växa i templet. Och jag tänker att det är ungefär så när vi tar del av berättelserna här i kyrkan. Vi hör berättelser om David och Goliat. Vi hör berättelser om Josef i brunnen eller när Jesus mättar de här många tusen med några bröd och några fiskar. De här berättelserna hjälper ju oss i vår vardag att hantera sorg, glädje, utanförskap, ensamhet, kärlek. Allt det som livet rymmer finns ju i de här berättelserna. Så när vi samlas här och vi jobbar med barnkyrkan eller konfirmationen eller gudstjänst eller vad vi än gör, så är det ju kring de här berättelserna vi samlas. Det är ju de vi värderar så högt. Och det som skiljer de här mötesplatserna åt, det är ju inte berättelserna, utan det är att behoven ser olika ut i olika tider i våra liv. Men berättelserna slutar aldrig att vara viktiga. Och precis det här verkar Jesus fått med sig. Att han behöver andas de här berättelserna tillsammans med sådana som älskar Guds ord. Och när han sitter där på tempelplatsen, så tänker jag mig att Jesus har sin sorts avstämningspunkt. Där han ser på sitt liv, på de berättelser han har med sig, på den tradition som han kommer från. Och så ser han på sitt liv framåt. På det uppdrag som han i vuxen ålder kommer att gå in i. Och så gör han sig redo för det här uppdraget i Guds hus. Därför att genom berättelserna så lär Jesus känna Gud. Han borde ju känna allt redan som Guds son. Ja, fast han behöver ändå andas berättelserna. Så när Jesus sitter där med de skriftlärda, så kan man tänka sig den här iven som han har, som en 12-åring har, att bara få mer och mer. Och berättelsen, texten säger ju att han faktiskt verkar sitta där i flera dagar. Han bara matas och ger ut och älskar att få finnas i de här berättelserna. Och de berättelser som fanns i den här tiden, det var ju de gammaltestamentliga berättelserna. Det kunde vara kungaböckerna, krönikeböckerna, Moseböcker. Men kanske väldigt, väldigt viktig del av det är saltartexterna. För de gav liksom mat för tillbedjan. Och en av de texter som hör till temat idag är Guds hus. Det är en psalm, psalm 84. Och den tänkte jag vi också kunde läsa tillsammans. Sidan 421. Just den här texten som vi nu ska läsa, den beskriver en tid tillbaka då Guds folk inte kunde tillbe i templet. Och det här är viktigt. Israel är ödelagt. Det har förstörts, krossats, och man har som hela Guds folk har fått drivas på flykt bort ifrån landet. Så det är situationen när vi läser det här. Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot. Jag förtärdes av längtan till Herrens förgårdar. Nu jublar min själ och min kropp mot den levande guden. Sparven har funnit ett rede och svalan ett bo för sina ungar. Dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min gud. Lyckliga de som bor i ditt hus och alltid kan sjunga ditt lov. Lyckliga de som har sin styrka i dig, de som gärna drar upp till templet. Ni hör vilken längtan det finns i den här texten. Lyckliga de som bor i ditt hus och alltid kan sjunga ditt lov. Situationen är ju den att man inte kan, man har inget tempel att gå upp till. Man har ett enkelt tält som får tjäna som ett tillfälligt tempel, en tillfällig plats. Men det man har där ute i utanförskapet, det är ju berättelsen. Man vet att Gud har varit med folket. Och därför tror man och kan ha en riktning framåt. Så för psalmisten, om vi tänker psalmistens avstämningspunkt, så är ju hans läge att han har ju egentligen ingenting. Han har inget tempel att gå upp till. Men han har ju berättelsen. Och inte bara det, han har ju också längtan efter att få gå upp till templet. En längtan efter att få tillbe. Så det är just den här erfarenheten som dröjer sig kvar hos den som har förlorat allt. Och det tror jag är en viktig poäng. Att även om vi hamnar på sidan av gemenskapen, även om vi hamnar i en situation där vi inte kan ta del av kyrkan, av templet, så finns vi i en tradition, så finns vi i ett hopp. Och det är vad psalmisten uttrycker. En hopp om en framtid när man åter får gå upp till templet. Och när Jesus och hans familj tar den här resan upp till Jerusalem, så känner de ju den här berättelsen. De vet ju att Gud har varit med sitt folk även i den tid som man inte fick vara i landet. Alltså Gud är ju i alla tider att lita på. Så det är ju med en enorm känsla av tacksamhet, tror jag, som Jesus och hans familj går upp till templet. Det är det som gör att de tar de här 3 veckorna av sitt liv, bara för att resa vägen från Galileen till Jerusalem. Så om vi går tillbaka till den här berättelsen då, i Jerusalem, så har ju, parallellt med att Jesus har suttit i den här dialogen med de skriftlärda, så har ju Jesu föräldrar fullständigt gått i bitar. De har ju ingen aning om var han håller hus, killen. Han har inte meddelat någonting. Och det har gått flera dagar nu. De har varit ute och letat överallt i Jerusalem. Och i den här tiden så är det ju massvis med tillresta också till staden. Så det, ni kan ju tänka er vilket myller av folk. Till slut så hittar ju, tack och lov, föräldrarna Jesus sittande där i sitt spel där med de skriftlärda. Ni kan ju tänka er, ni som är föräldrar, att man skulle ju vara rätt arg men också glad, och det är mycket känslor och så här. Och Maria blir ju otroligt... Var har du varit någonstans, Jesus? Jag har letat överallt. Och Jesus svar, det är ju lite så, kanske lite som en 12-åring ibland kan svara. Ja, men jag har ju bara suttit här. Det var väl inga problem. Eller han säger, jag har suttit vid min faders sida. Det är ju där jag hör hemma. Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Men vad är det som gör att Jesus prioriterar som han gör? Att han inte bara följer sina föräldrar och så. Ja, men jag tror att det måste vara en längtan som är bortom allt annat som finns hos honom. Som gör att han väljer, han drivs till Guds hus. Han drivs till att få matas med berättelsen. Och och också ta del av bönen, tror jag. Alltså både historien och närheten med Gud. Så vad händer vidare? Jo, efter den här Jerusalem-upplevelsen, eller när Jesus sitter där i templet, så är det precis som att han är styrkt i sitt uppdrag. Han vet nu vilken väg han ska ta vidare. Och när han går in i sin uppgift, så har han den här erfarenheten med sig. Han har den här upplevelsen i templet med sig, berättelserna, bönen. Han har andats det här. Och han vet, ja, jag känner Guds väg. Så när han går in i sitt uppdrag, så är ju Jesus väldigt konkret. För han har med sig berättelserna och han har gjort erfarenheten av vad Gud vill. Så Jesus gör ju upp med orättvisor. Han visar på en väg i gemenskap för alla. Någonting som var otänkbart nästan i den här tiden. Han talar om Gud på ett sätt som får människor att jubla och prisa honom. Och vilja lära känna Gud på nytt. Det är den Jesus som kliver fram efter han har varit i templet. Han kliver fram med frimodighet, han kliver fram med, ja, radikal som han är. Och sen läser vi hur Jesus går upp till Jerusalem en andra gång. Han rider in i Jerusalem. Och så går han stegen upp till templet på nytt. Precis som han gjorde som 12-åring. Och när han kommer in där i templet, så får han se hur affärsmän skor sig på människors längtan. Hur de står och säljer olika saker. Människor som egentligen har kommit dit för att tillbe. Och Jesus blir ju rasande. Ni som känner berättelsen. Han välter bord och kastar ut de som är där. Och så säger han i Markus 11:17. Står det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Så när Jesus är på toppen av sin gärning, så rensar Jesus i templet. Därför det är bönens hus. Jesus har gjort den erfarenheten som 12-åring. Han har fått leva och andas i templets miljö. Och nu ser han det här. Men det som provocerar är ju att Jesus kopplar an till berättelsen. För när han säger det här, att mitt hus ska kallas ett bönens hus, så citerar ju han från Jesaja bok. Precis den bok som de skriftlärda, översteprästerna och andra, mycket väl kände till. Jesus känner Gud och känner Guds väg. Och när Jesus sen dör och uppstår, så rämnar ju det här förhänget som har varit skiljelinjen mellan Gud och människa. Så ni hör hur starten i templet utvecklar sig för Jesus. Vi har ju berättelserna. I den här tiden så var ju templet platsen för att samlas kring berättelsen. I vår tid så står ju berättelserna i våra bokhyllor. Vi har ju biblar, de allra flesta av oss. Vare sig vi läser den eller ej, så har vi ju tillgång till berättelserna. Och mycket av bön som finns är ju lika mycket i hemmen som i kyrkorna. Men trots det, att vi har liksom tillgång till det, så verkar det vara någonting väldigt, väldigt viktigt, just detta med Guds hus. Det verkar vara en förutsättning för allt kristet liv. Och jag tror att vi behöver just såna här avstämningspunkter där vi ser till vad vi har med oss. Och vi har ju följt historien en bit fram. Vi har sett hur Gud har varit med sitt folk. Vi har sett hur Jesus har tagit del av berättelserna. Vi har sett hur det har präglat hela hans gärning ända upp till templet där han rensar templet på nytt. Och hela den här erfarenheten får vi med oss. Och när den första kristna kyrkan börjar spridas, då är det den här berättelsen man berättar. Och så kliver Paulus fram och utvecklar bilden av Guds hus. Och så säger han ungefär så här, att Guds hus, det är de som samlas till Guds tjänst. De som är del av det kristna livet. Vi utgör Guds hus. Så ni ser hur det hela tiden stegras. Och vi står där längst fram i historien och har allt det här med oss. Och vi har möjlighet att idag få göra den här avstämningspunkten där vi vet att det här har vi med oss. Och vårt uppdrag är ju precis lika radikalt som Jesus. Att ta Guds hela berättelse in i vår vardag. Bland våra vänner, i vår familj, vår arbetsplats. Överallt där vi finns så har vi utmaningen att ta med hela berättelsen in i vår vardag. Och jag tror att gudstjänsten är en plats där vi hjälper varandra till det. Där vi styrker varandra, där vi uppmuntrar varandra att gå ut med berättelsen. Så när vi möts här till gudstjänst i Sarenkyrkan så tror jag att det är just av den här anledningen vi möts. Därför att vi får liksom Jesus komma med ett barns nyfikenhet. Som en 12-åring får vi komma och möta berättelserna. Vad är det för berättelse? Ja, men jag kanske har hört den förut. Ja, men vad kan den lära mig då? Och så får man börja gå in i en dialog med berättelsen. Precis som Jesus gör. Guds hus är också platsen för tillbedjan. Precis som vi hörde i Psaltarpsalmen. Precis som psalmisten uttryckte längtan efter att gå till templet. Så får vi i tacksamhet gå till kyrkan. Gå hit söndag efter söndag och tillbe Gud. Det är ju en stor nåd. Om man ser till historien. Det är en otrolig nåd att få gå hit och fira gudstjänst. Så vi står här nu med en liten fot in i ett nytt år. Och jag vill så här mot slutet utmana dig att fundera över vad du vill inför nästa år. Låt det här få vara en avstämningspunkt in i ett nytt år. Ställ dig själv frågan på nytt. Var är jag? Vad har jag med mig? Och vart vill jag gå med detta? Om jag vill gå med Gud, då är utmaningen ganska klar. Vi har berättelsen. Vi har en förebild i Jesus Kristus som visar Guds väg. Och vi får samlas i Guds tjänst för att hjälpa varandra att bli konkreta. Precis som Jesus var. Hur lever vi ett liv i Jesu efterföljd? Och att mötas för tillbedjan. Så den här gudstjänsten är ju för dig och för att vi tillsammans får bygga Guds hus. Vi är ju hans hus. Ska vi be en bön tillsammans? Tack Gud att du i alla tider har tagit hand om ditt folk. Och tack att du har gett templet som platsen för tillbedjan. Och platsen för att minnas och leva och andas dig. Tack att du i alla tider har talat genom människor. Genom berättelser och genom erfarenheter. Så får vi också erfara dig i våra liv. Tack att vi som församling, vi som är samlade, får vara ditt hus i vår vardag. Att vi får bära ut budskapet om dig, Jesus, till dem vi möter. Hjälp oss och styrka oss i det uppdraget. Tack att du alltid har lovat att vara med, Jesus.